Hej, jag heter Emilia Åkesson och jag arbetar som utbildare vid Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet. I det här avsnittet av Jämställdhetspodden så ska jag prata om vad det kan innebära att befinna sig i en särskilt sårbar position som utsatt för våld i en nära relation. Och hur detta kan förstås utifrån det teoretiska perspektiv som kallas intersektionalitet. När jag ska prata om detta så kommer jag att utgå ifrån två frågeställningar. Den första är, vad är intersektionalitet? Hur kan vi förstå det här begreppet? Och den andra handlar om, hur kan våld i nära relationer förstås ur ett intersektionellt perspektiv? För att skapa en teoretisk förståelse för mäns våld mot kvinnor i nära relationer, i forskning, i utbildningar och i praktik, så har framförallt ett könsmaktsperspektiv använts. I FNs deklaration om avskaffandet av mäns våld mot kvinnor fastställs att våldet grundas i en könsmaktsordning där män är överordnade och kvinnor är underordnade. Det här perspektivet har erbjudit en möjlighet att sätta in våldet i ett strukturellt sammanhang där vi kan se hur förtryck av kvinnor generellt också hänger ihop med kvinnors utsatthet för våld. Könsmaktsperspektivet kan också hjälpa oss att förstå hur maskulinitetsskapande hänger ihop med våldsutövande. Och vi kan få en förståelse för varför män som grupp är överrepresenterade bland personer som utövar våld. Både i det offentliga rummet och i nära relationer. Det som är risken om vi endast förstår våld ur ett könsmaktsperspektiv är att andra maktordningar än de som baseras på kategorin kön kan osynliggöras. För att bredda vår strukturella förståelse kan det vara fruktbart att använda sig av det perspektivet som kallas för intersektionalitet. Men vad är då intersektionalitet? Ett sätt att förstå det här begreppet kan vara att se det som ett verktyg för att se hur olika maktstrukturer som baseras på normer kring kön, etnicitet eller ras som en del forskare säger, sexualitet, klass, ålder, hälsa, funktionsförmåga och så vidare. Hur de här samverkar men också hur de skapar varandra. Om vi ser att män är överordnade kvinnor i samhället på vissa plan, högre lön generellt, sitter på fler maktpositioner både inom näringslivet och politiken och så vidare, så kan vi se att det här också kan se olika ut. Alla kvinnor är inte underordnade på samma sätt. Vissa kvinnor kanske har mer makt än män i vissa situationer. En kvinnlig domare kan ha makt i en rättssal. Om hon är rasifierad, alltså om hon utifrån sitt utseende blir tillskriven en viss rastillhörighet, så kan hon bli utsatt för rasistiska så kallade skämt i fikarummet. Och kanske också känner sig rädd när hon går hem ifrån arbetet på kvällen på grund av att tidningarna har skrivit om en våg av överfallsvåldtäkter i hennes bostadsområde. Genom ett intersektionellt perspektiv så kan vi se hur makt fördelas mellan olika grupper. I det här fallet med domaren, hur makt fördelas mellan kvinnor och män. Mellan grupper med olika hudfärg och mellan olika yrkesgrupper. Men för den här domaren så handlar det också om hennes utsatthet som individ. I det här fallet fick maktfördelningen konkreta konsekvenser för domaren som individ. Förutom detta kan intersektionalitet hjälpa oss att se att maktförskjutningar är föränderliga. Och att de hela tiden uppstår mellan människor. Makten är fördelad på ett sätt i rättssalen, men i fikarummet, kanske bara några meter därifrån, så kan maktfördelningen se annorlunda ut. Jag nämnde att maktstrukturerna som innefattas i ett intersektionellt perspektiv bygger på normer. Normer är ju ett ord som kan ha många olika betydelser. Det kan vara olika beroende på vilken vetenskaplig disciplin vi befinner oss inom och också inom olika områden. I det här fallet så handlar normer om de oskrivna regler, föreställningar och idéer som formar oss människor. De blir ofta synliga först när någon bryter emot dem. Det finns normer som är bra och som kan hjälpa oss att organisera våra liv tillsammans i ett samhälle. Ett exempel på en sådan norm kan vara att vi inte hostar varandra i ansiktet. Att undvika detta kan hjälpa till att inte sprida sjukdomar. Men det här är inte en regel som är nedskriven någonstans. Det sitter inte skyltar på stan om att vi inte får hosta varandra i ansiktet. Sen finns det normer som kan vara av annan karaktär och som till och med kan vara farliga. De här normerna ska jag prata lite mer om. För att komma in på vad ett intersektionellt perspektiv kan betyda för vår förståelse av våld i nära relationer vill jag att du som lyssnar föreställer dig två personer. Till att börja med, vilken bild har du av en person som utsätter någon som den är ihop med för våld? Sen kan du föreställa dig, vilken bild har du av vem det är som blir utsatt för våld i en nära relation? Hur ser de här personerna ut? Hur gamla är de? Var bor de någonstans? Hur uppfattas de i samhället? Har de barn? Är de heterosexuella? Vilket språk pratar de? Har de en kropp som är i funktion i förhållande till sin omgivning? Vilka föreställningar vi har kring vem som blir utsatt för våld i nära relation och vem som utövar våld i nära relation påverkas mycket av vad som visas i media. Vilka berättelser som får plats i utbildningar och i forskningen. Dessa föreställningar kan med ett annat ord kallas för normer. Alltså de oskrivna regler och idéer som formar oss människor. Och förutom normer som jag nämnde tidigare som handlar om hur vi pratar med varandra, beter oss vid ett matbord eller vad vi ska ha på oss för kläder, så finns det normer om kring vilka vi tänker oss är utövare av våld och vilka vi tänker oss är utsatta för våld. Ett exempel på en norm som kan vara begränsande och till och med livsfarlig när det kommer till våld i nära relationer är heteronormen. Heteronormen innefattar antagandet om att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är den naturliga sexualiteten. Heteronormen upprätthåller också våra föreställningar om att det bara finns två kön och att kvinnor och män är varandras motsatser och att de här också ska komplettera varandra. Ett heteronormativt bemötande av en kvinna som har varit utsatt för våld kan innebära att man missar att det är den medföljande väninnan vid läkarbesöket som faktiskt är förövaren som har utövat våld. Detta är ett exempel på hur intersektionalitet kan hjälpa oss i vår förståelse av våld. Att se att normer kan vara begränsande för vårt upptäckande både av de som är utsatta för våld och av de som utövar våld. Hittills har många berättelser som har fått utrymme i media och i utbildningar inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer handlat om våld i nära relation där det är en man som utsätter en kvinna för våld. Sedan FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor som kom 1993 och som definierade våldet som en konsekvens av en könsmaktsordning så har mäns våld mot kvinnor i nära relationer blivit mer och mer uppmärksammat. På senare år har det också kommit forskning och utbildning om barnen som kan tänkas uppleva det här våldet när pappa slår mamma. Trots detta vet vi att cirka 17 kvinnor dör varje år av mäns våld och att en majoritet av de kvinnor som är utsatta inte polisanmäler eller söker hjälp. Ofta på grund av skuld, skam och rädsla. Det är inte heller så att alla kvinnor som söker sig till stödverksamheter blir uppmärksammade i sin våldsutsatthet, då kompetens och kunskap fortfarande saknas på många ställen. Ändå är en kvinna som är vit, heterosexuell, svensktalande, medelålders, medelklass och med en kropp som är i funktion i förhållande till sin omgivning norm när det gäller hur bemötande av och stödinsatser för våldsutsatta personer ofta är utformade. När det är exempelvis en homosexuell man, en person som har någon typ av funktionsnedsättning, en kvinna som inte pratar svenska, någon som är 85 år gammal eller en transperson som är den som är utsatt för våld i nära relation, så kanske det inte finns samma tillgång till stöd från samhällets sida. Dessa våldsutsatta kan befinna sig i vad man kan kalla för en särskilt sårbar position. Att prata om särskild sårbarhet i relation till våldsutsatthet kan hjälpa oss att synliggöra hur personer som skiljer sig från normen kan vara utsatta för våld och diskriminering på sätt som kräver särskilda stödinsatser. Ur ett intersektionellt perspektiv kan vi se att särskild sårbarhet ofta uppstår när en person är utsatt för förtryck utifrån flera maktaxlar samtidigt. Om en våldsutsatt person till exempel är utsatt för förtryck på grund av att hon är kvinna, inte pratar svenska samt är blind, så kan detta försätta henne i en särskilt sårbar position. Många stödinstanser är inte anpassade efter hennes behov och hon får antagligen ett sämre eller icke-befintligt bemötande eller uppmärksammande av sin våldsutsatthet. Så, vad kan ett intersektionellt perspektiv tillföra till vår förståelse av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Några saker som det kan handla om är att det kan legitimera och uppmärksamma erfarenheter av våldsutsatthet som tidigare har varit osynliggjorda. Som till exempel utsatthet bland kvinnor med funktionsnedsättning eller våldsutsatthet bland papperslösa kvinnor. Vi kan också få en förståelse för att våldet inte drabbar alla på samma sätt. Om den som är våldsutsatt är arbetslös eller har låg inkomst kan det göra att det blir svårare att lämna en relation. Om det är den andra parten, alltså förövaren, som äger huset eller står på kontraktet på lägenheten. När man befinner sig i en särskild sårbarhet kan det också vara så att man har ett begränsat socialt nätverk redan innan våldsutsattheten. Till exempel på grund av att familjen eller vännerna inte accepterar en sexuella läggning eller könsidentitet. Sen kommer ytterligare på det den isolering som sker i och med att man blir utsatt för våld och det som kallas normaliseringsprocessen. Den gradvisa process där den som är våldsutsatt normaliseras in i det fysiska, psykiska, sexuella och materiella och ekonomiska våldet. Slutligen så kan det intersektionella perspektivet också hjälpa oss att se hur våldet ofta läggs hos den så kallade andre. Vi har en artikel från en kvällstidning som vi läser tillsammans och diskuterar på en av våra universitetskurser på NCK. Rubriken för artikeln är Misstänkte våldtäktsmannen, arbetslös, bostadslös och kriminell. Senare i artikeln får vi reda på att han missbrukat amfetamin och trots 42 års ålder fortfarande bor hemma hos mamma. Artikeln är ett exempel av många i raden på hur förövare ofta målas upp som en avvikare och som någon som står utanför samhället. Våld kan på samma sätt förklaras i termer av kultur, där man pekar på att i kulturer som inte är så kallat svenska så skulle våld vara mer vanligt förekommande. Med ett intersektionellt perspektiv kan vi se att den typen av påståenden är en del av en process av mer generella maktstrukturer i form av exempelvis rasism. I dessa fall tar sig strukturerna uttryck genom att vi förlägger våldet hos den andra och förskjuter det från den ordningsamma vita medelklassnormen. Sammanfattningsvis så vill jag säga att en av de stora vinsterna med att ha ett intersektionellt perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är att vi kan bredda vår förståelse av våldsutsatthet. Att vi kan se att vissa personer är utsatta för trakasserier, diskriminering och våld på många plan i samhället och att våld i nära relationer får olika konsekvenser beroende på om den våldsutsatta personen befinner sig i en särskilt sårbar position. Med detta perspektiv kan vi få möjlighet att anpassa stödverksamheter och bemötande så att de blir inkluderande för fler. Och så att fler får möjlighet och stöd för att kunna leva ett liv fritt ifrån våld.
Jämställdhetspodden produceras av Anton Kantor, Julia Burman, Hedvig af Sandeberg, Sara Götesson och Shahrzad Faseli. Vi läser juridik vid Uppsala universitet och har startat den här podcasten som ett ideellt projekt vid sidan av studierna.